Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Då säger vi hej och välkomna till dagens avsnitt av Klocksnack med Denke och Berns. Idag har vi ett fint besök. Vi har Micke Wallhagen, Europachef för klockavdelningen på Sotheby's.
Ja, tackar.
Och Denke är tyvärr inte med oss idag. Han var tvungen att sjukskriva sig i sista sekund. Så att, det blir du och jag idag.
Trevligt.
Ja, det blir kul det här.
Hoppas vi Denke blir frisk.
Ja, det håller vi tummarna för. Jag tror att han var ute och slarvade på ett Seiko-event igår, så att det är det som tar ut sin rätt.
Ja, det blir nog bra till imorgon.
Hoppas vi. Ja, vi har ju värmt upp och pratat lite klockor i allmänhet här, men jag har tänkt att idag först ska vi prata lite grann om dig och om Sotheby's som auktionshus. Men också prata lite grann om klockåret som har gått. Mm. 2022 i auktionsvärlden, men kanske också lite i allmänhet. Du har ju en väldigt bra koll på marknader och sådär. Sen ska vi blicka lite framåt och titta på 2023, vad vi har i spåkulan, vad vi tror kommer hända och vad vi tror inte kommer hända. Så.
Spännande.
Ja. Mm. Ska vi börja med dig, lite bakgrund om dig. Vem är du och för de som inte känner till dig?
Men Mikael Wallhagen då heter jag och egentligen utbildad urmakare från början. Så att jag gick ut urmakarskolan i Borensberg 1995 och jobbade egentligen som urmakare i 4 år på heltid på Rob Engström här i Stockholm. Och sen butikschef i samma butik då ytterligare 5 år innan jag kom in i auktionsvärlden 2004. Och då så blev det på Kaplans, så att Tony Frank jobbade redan där och de behövde en kraft till för att starta kvalitetsauktionerna.
För fråga här, just då kommer du från retailer, alltså ny klocksförsäljning och kommer till vinters eller till begagnat marknaden, man kallar det så.
Ja.
Var det ett stort kliv eller var det naturligt?
Nej, men under min tid i retail så hade jag väl liksom ett ökande intresse för vintersklockor i allmänhet då, och började följa auktioner. Och på den tiden så var det ju Antikorum som var största auktionshuset för klockor på 90-talet och början på 2000-talet. Och då följde man ju deras auktioner. Och även Auktionsverket hade ju stora klockauktioner nere under gallerian på den tiden som man sprang på då. Så att jag började väl köpa lite klockor sådär, lite begagnat. Och som urmakare kunde man emellanåt fixa någonting själv och så. Så att det var ett rätt naturligt kliv in i auktionsbranschen för mig faktiskt. Mm. För att det var egentligen där det intresset som jag brann för mer än att sälja nya klockor.
Mm. Mm. Nu säger jag saker för att jag själv tänker så. Det tilltalar mig mycket mer med någonting som är gammalt och använt än det kanske det helt nya. För det känns som det gamla har hunnit få en själ och en historia. Har du lika starka känslor för nytt som för gammalt? Eller ser du någon skillnad bara alltså, att någonting är gammalt?
Nej, men alltså jag tycker det är mer spännande med de lite äldre klockorna. Mm. Och lite som du säger med patinan och hur man gjorde klockor förr i tiden innan datorerna fanns och sådär. Mm. Brukar dra ett streck mitten på 80-talet någonstans. Mm. Och jag menar, klockor med plexiglas har ju större skärm än de med safirglas generellt sett. Sen finns det undantag såklart. Men, det lockade egentligen mer med att få hela spektrat. Även om inte jag är så intresserad av fickor, så finns det ändå liksom det är intressanta objekt så att man får jobba liksom med allt ifrån fickor fram till liksom de mest komplicerade moderna sakerna också. Mm. Så att när vi började då med de här kvalitetsaktionerna på Kaplans, då jobbade vi allt ifrån de här små aktionerna med klockor under 1000 kronor ända till då, på den tiden var det den dyraste på Newman-klockan vi sålde för runt 5 miljoner då. Mm. Vilket var mycket pengar på den tiden då.
Ja, verkligen. Okej, och så hamnade du på Kaplan. Hur länge var du på Kaplan?
Jag var på Kaplans faktiskt i 11-12 år innan både jag och Tony Frank då hoppade över till Bukowskis. Och där var det en ganska kort session där på Bukowskis. Jag var där knappt 2 år innan började på Sotheby's då. Mm. Och då som avdelningschef på klockavdelningen i Genève. Så då flyttade jag ner till Genève, inte omgående men ganska snabbt med familjen då. Och sen 2 år tillbaka då, så är jag Europachef för den avdelningen då. Så då har vi aktioner i London, Paris och Genève som jag ansvarar för. Mm. Och sen har jag specialister från Dubai upp till England, Tyskland, Frankrike och så vidare.
Mm. Mm. Och du bor fortfarande i Genève nu?
Nej, nu är jag tillbaka. Jag har lägenheten kvar i Genève. En lite mindre lägenhet kvar i Genève. Och sen så bor vi med familjen här i Stockholm nu.
Ja, okej. Men då blir det lite pendling för dig ändå och åka ner då?
Det är många flighter.
Ja, det är så. Mm.
Ja, så är det.
Ja, det är tur att det inte är så långt borta.
Ja, nej, men det går ganska snabbt i Europa faktiskt.
Ja. Mm. Men det är ändå rätt snyggt. Om man tittar på de auktionshusen som du har jobbat för. Du har ju plockat russinen på något sätt, i alla fall den svenska marknaden.
Jag kom väl in, man får nischa sig smalt så att man har en bra chans att ta sig vidare. Nej, men vi kom in i en bra period och klockor har ju varit väldigt populärt under de senaste 20 åren. Så, att, så att det har ju varit kul resa, liksom. Det har det varit absolut.
Mm. Ska vi prata lite grann om Sotheby's som auktionshus och speciellt klockavdelningen då?
Mm.
Vad är det som gör er unika om man jämför med de andra auktionshusen runt om både i Europa och i Sverige och så vidare? Och
där. Ja, nej, men det finns väl egentligen 2 stora auktionshus i världen generellt sett om man tittar på alla områden då, och det är ju Christie's och Sotheby's. Det är de 2 som är grundade på 1700-talet och har varit liksom verksamma sedan dess. Mm. Sen finns det ju andra auktionshus som kommer och går lite grann, och lite som Antikorum som jag pratade om, som var störst under en period. Och idag är ju Philips stora på klockor också och sådär. Så att det finns ju andra så, men det är Christie's och Sotheby's är de 2 globalt sett de största auktionshusen i världen. Och tittar man på klockavdelningen så kan man väl säga så här att vi har ju en väldigt global närvaro och vi har inte bara att vi har några få försäljningsställen globalt, utan vi säljer på ganska många ställen då. Så vi är väl det enda auktionshuset som egentligen gör klockauktioner i London för stunden. Mm. Och vi är enda auktionshuset som gör i Paris. Mm. Och sen så är ju våra stora försäljningsplatser Genève, Hongkong och New York sen då dessutom.
Det är en fråga. Är det viktigt att ha försäljning både i USA och i Asien och Europa? Jag tänker på att många som försöker sprida ut och ha auktioner på alla de ställena.
Mm. Ja, men det finns ju lite olika anledningar man skulle kunna ha på bara en plats. Dels så blir det ju så att när det är klockor så finns det ju ofta flera av samma sort. Mm. Och då bör man sprida ut försäljningsplatserna lite grann så att man inte har liksom 7 stycken likadana Daytoner på samma auktion till exempel. Va? Mm. Så att det är bra att ha lite flera ställen. Sen är det ju inte alla som vill köpa på bild och alla reser inte. Och speciellt som de senaste åren med pandemin har varit, så har det varit väldigt lite resa. passande. Men det är också viktigt för närvaron i regionen att man liksom har en aktivitet, man har en visning, man bjuder in sina kunder att komma och titta på saker. Det skapar ju också att man får inlämning sen.
Just det.
Så att det har liksom en tvåvägsfunktion det här med att man har lokala aktioner. Mm. Sen så är det mycket som många inte tänker på. Det är problematiken med gränser. Mm. Vi har ju ganska mycket gränser i Europa fortfarande och nu ligger ju England utanför EU och sen har du hela EU med fri cirkulation utav saker och sen så ligger Schweiz utanför EU också. Va? Mm. Så att det finns vissa komplikationer med att skicka saker, hur moms kommer på och inte kommer på och så vidare. Och krokodilband som inte kan gå över gränser och sådana saker.
Just det.
Så att det finns flera anledningar till varför man väljer att ha flera försäljningsplatser faktiskt.
Mm. Tidigare i höstas så träffade jag Monaco Legend. Och de beskrev att de har ju bara auktioner i Monaco just nu.
Mm.
Att de hade ju klockor då som kom från till exempel USA. Men då tillkom det moms på slag, eller efterslagavgift och allting.
Mm.
Så att där fanns det liksom en liten extra kostnad för köparna. Om man nu inte var... Det fanns i USA till exempel.
Som inte är så liten faktiskt.
Nej, verkligen inte. Nej. Inte åt det hållet. Jag tänker att det är mindre åt andra hållet kanske, men
Exakt, alltså till USA. Nej, men ofta så kommer det ju då, säg att något klubbas för 10 000 euro och så kommer det 26% på toppen och sen så kommer det kanske 22% på det sen.
Ja,
då blir det ju liksom 50% plus liksom.
Mm, mm. Och lite sned konkurrens om man tänker att jag budar mot någon som slipper den här avgiften, ja, för att man bor på olika ställen. Ja.
Mm.
Ja. Ja, men, så där kan jag också förstå att man sprider ut auktionerna där de har hemma på något sätt. Då.
Ja, men absolut.
Lika för alla. Ska vi titta lite grann i året som har gått, 2022. Lite grann, hur har det gått först för er? Hur har ni upplevt året?
Ja, vi har ju fortfarande, nu är vi ju i början på december och vi har ju våran stora auktion i New York kvar. Så den är den 9 december. Så att den är ju kvar, så vi har inte liksom knutit ihop säcken riktigt än. Men som det såg ut efter Genève-auktionerna nu så såg det väl rätt så bra ut för våran del. Vi hade ju en rafflande stark vår. Vi hade ju förmånen att sälja Gerald Gentas personliga Royal Oak-klocka.
Mm.
Som gjorde ett världs rekord på vintage Audemars Piguet i armbandsur och det var ju häftigt och sen så mycket med det var ju det var ju en väldigt stor aktivitet kring Royal Oak i våras då. Och det var väldigt fantastiskt starka priser. Vi hade ju också, jag menar, en stark marknad rent generellt på mycket krypto köpare och börserna hade varit stark under väldigt lång tid så. Sen har ju hösten sen blivit lite tuffare och vissa speciellt på lite modernare referenser så har det lugnat ner sig lite grann på priser och vi ser väl kanske mindre aktivitet på sådana som kommer in och köper klockor i butik bara för att sälja dem sen.
Mm,
lite svårare att få den liksom, ekonomi i det flippandet helt enkelt.
Mm.
Så att hösten har ju varit lite mer balanserad och jag tror att man är tillbaka egentligen kanske på hösten 2021 priser egentligen. Så fortfarande en väldigt, väldigt stark marknad historiskt sett får man ändå komma ihåg.
Just det, när man pratar om att det har gått ner så mycket så pratar man kanske inte om när det var som mest, pikade som mest i februari-mars någon gång där.
Exakt.
Och glömmer att det hade då gått upp väldigt starkt under en kort period. Så,
ja. Ja, det var ju en peak nästan. Det gick nästan upp 20% varannan vecka priserna under någon månads tid och så låg de väl och balansera. Sen får man ju vara lite, man får ta priser som man ser rent på kronor 24 och sådär lite med en nypa salt. Mm. Och jag tror det är också faktiskt en väldigt stor del av varför auktionsmarknaden är så viktig i klockbranschen. Jag har hört siffror på hur stor omsättning vi har på alla auktionshus tillsammans har jämfört med de vanliga handlarna. Och det är ju kanske, det är en väldigt försvinnande liten del. Vi pratar om siffror under 10%. som auktionshusen har. Mm. Men det viktiga vi gör det är att sätta temperaturen på marknaden och visar ungefär vart de riktiga priserna ska vara. Mm. För många gånger när man går ut på nätet och kollar, då är det ju inte priser som visar vad försäljningen ligger på, utan det är önskade priser.
Mm, just det. Här har jag också funderat lite grann. När man tittar på olika auktionshus, och där ni är ett av dem som ofta får väldigt bra resultat. Beror det på att ni har lyckats locka till er de bästa objekten, eller beror det på att ni som stort auktionshus också lockar mer köpare? Förstår du vad jag menar? Mm. Man ser oftast ett väldigt starka resultat på era auktioner och på de andra som är er klass runt om.
Jag tror både och där. Man kan säga så här att på toppobjekt så är det faktiskt inte... Den vanligaste kunden är egentligen inte en klockköpare, utan det finns liksom de här som jagar troféer, som vill köpa det bästa av det bästa. Och sen så köper de det bästa vinet, de köper den bästa bilen, den bästa diamanten, bästa klockan. Va? Mm. Så nödvändigtvis inte bara liksom klockköpare. Sen så ska man komma ihåg att vi tackar ju nej till väldigt, väldigt mycket klockor. Så att det är ju många klockor som vi tackar nej till. De hamnar ju på andra auktionshus. Och varför tackar vi nej? Jo, men det är att de inte riktigt håller måtten i kvalitet, att det kanske är någonting som inte riktigt stämmer på dem och så vidare. Och de klockorna har ju definitivt ett värde i vilket fall, men de kanske inte liksom passar in i våran auktion. Och det kanske är så att vi har en klocka som redan är bättre än den, och då kanske vi tackar nej eller så då.
Förklarar det konkurrensen mot alla de andra objekten då?
Ja, precis. Mm. Och jag menar, vi är ju ett globalt företag, så jag menar, så att vi har ju självklart, jag menar, de här auktionshusen i Skandinavien som har kunder från hela världen också, men inte lika många. Mm. Utan våra auktioner har ju liksom förmodligen, eller jag vet ju eftersom jag har varit på båda sidorna, många fler budgivare och många fler länder som köper.
Mm. Såklart, ja. Ja, jag måste bara säga, kommentera lite här med vad som hände under våren med Royal Oak-auktionerna. Mm. Det var otroligt imponerande. Först var det väldigt många Royal Oak som gick på auktion. Mm. Det var ju hundratals, som man slog ihop alla auktionshus som hade sina auktioner.
Jag tror att det var tre i Genève i våras, i maj då, så var det över 300 Royal Oak-klockor som såldes bara i Genève.
Ja, och generellt väldigt höga priser. Så känslan är ju att när det kommer så många på en gång att det lite grann tömmer marknaden. Men det kändes inte som det var så. Det fanns ett tryck på köpsidan ändå.
Ja, det var otroligt tryck på köpsidan i våras. Verkligen på Royal Oak. Och nästan alla klockor gjorde rekord, tror jag, i resultat. I sin referens då.
För tittar man historiskt så finns det ju antal tillfällen när man gjort såna här tema-auktioner när det inte har gått så bra. Jag har någon minne av någon Hoyer-auktion och vi har någon Daytona-auktion och lite sånt där. Nu kanske den inte gick så dåligt, men att det finns en risk att man dränerar eller överfyller marknaden med objekt så att de inte får rätt pris.
Ja, nej, men så har det ju varit, och många gånger ska man ju också komma ihåg att när det är sådana här märkesaktioner så är ju ofta märket själv med och kanske köper en hel del och stödjer lite grann. Man kan säga så här att så var det faktiskt inte nu i våras, utan det var verkligen ett stort tryck på privatköpmarknaden, så att det var liksom, det var fantastiska resultat, och jag tror tajmingen var helt otroligt rätt liksom. Faktiskt, vi var nog lite oroliga liksom för att det började skaka lite redan innan där. Mm. Det här var i maj då, och ja, mars-april började ju vara lite oroligt då. Men det var kul att se. Men oftast när det har varit en sån här, oavsett om auktionen går riktigt, riktigt bra eller lite sämre, så är det ju ofta så att det lugnar ner sig lite då efter. Och sen så tar det kanske ett par år innan liksom marknaden samlar ihop sig igen och kommer tillbaka till de priserna. Mm. På stora hela brukar oftast resultaten på de här märkesauktionerna göra att intresset för märket höjs.
Mm. Ja, just det.
I slutändan.
Ja, häftigt. Fanns det några andra trender? Vi vet ju det här uppenbara under då 2022, att vi hade speciellt de moderna klockorna som det första kvartalet gick väldigt starkt, sen har fallit tillbaka en hel del. Är det några andra trender som du, och kanske ännu mer i det här lite med vinters åldern på klockorna, har märkt?
Nej, men jag tycker att jag ser att det är många som håller på med klockor som mer och mer tittar på lite mer klassiska ur och lite mindre ur och lite mer vintage då. Man tittar på liksom Breguet-klockor som man nästan har fått för ingenting. Man ser sakta att det går upp sakta, liksom, med en säker nivå hela tiden. Tittar man på även märken som Frank Müller, tittar man på deras vintage-klockor som nästan ingen ville ha förut, så finns det ganska växande intresse där. Titta på independent-märkena, så har det ju varit otrolig prisökning på väldigt många utav dem. Inte bara FP Jorn till exempel, som har varit en fantastisk hype, utan även det börjar liksom hända saker på om man räknar in Lang & Söhn är inte riktigt independent, men det är ett litet starkt märke. Där går det ju upp och ökar intresse, och Moser, Debutun och många av de här mindre märkena.
Ja, många har tagit stora skutt.
Många har tagit väldigt stora skutt, absolut.
Tycker du att man kan jämföra independent med vintage? Jag tänker att du behöver en viss kunskap som köpare, och du behöver sätta dig in i detaljer och så vidare.
Både och. Jag tänker independent är ju oftast lite modernare då, om man säger. Och där är inte så mycket utbytt och så. Tittar man på vintage så är det väl kanske det största problemet, och speciellt kanske på Rolex och några av de andra märkena. Men så är det ju att det är mycket saker som är utbytt som kan göra att priset blir väldigt stor skillnad då. Och det kanske man inte behöver ha samma kunskap på när det gäller independent. Men vintage har ju det problemet liksom, att saker och ting kan vara utbytt.
Ja, just det. Jag tror vi har pratat om det i något tidigare avsnitt. Och det kan ju vara både av rätt och fel anledningar. Det kan ju vara så att vi servicar så byter man vissa delar.
Absolut.
Och sen efterhand så tycker man att det är synd, för att man hade gärna haft kvar den här original delen, även om det var sliten.
Nej, men bara backa till 90-talet, då skulle ju alla klockor vara nyservade och se nya ut och med servicedelar. Va? Och det var ju många klockor som... Det var rätt då, men sen så vill marknaden något annat senare då. Och då blir de ju ännu mer ovanliga, de här riktiga... Liksom de här tidsikoniska klockorna som är helt orörda då.
Ja, ska vi snegla framåt in i framtiden? Vad tänker du om det som kommer? Slutet av det här året såklart är det New York-auktion. Men också om vi tittar förbi årsskiftet och in i 2023.
Nej, men vad jag vill i alla fall, det är ju att våra auktioner ska vara mer bestå av klockor som inte tillverkas idag. Och med det menar jag då att de referenserna som tillverkas och säljs i butik ska ju egentligen inte vara auktionsobjekt, tycker jag. Men så är det ju självklart att det kommer vara vissa av dem som finns där. Va? Men det är ju inte det som vi... som specialister som är ute och letar och träffar kunder på olika ställen, det är ju inte det vi vill att de ska komma med, utan vi vill gärna hitta liksom såna här unika saker som helst är lite äldre, vintage och ovanliga, kanske unika objekt, eller har en härlig och kul proveniens och sådana saker. Så det är det man vill hitta. Sen så tror jag menar, det är svårt att säga var marknaden tar vägen, för jag tror att det beror på så väldigt mycket liksom vad som händer i världen, och där är inte jag riktigt rätt person att kunna bedöma med krig och börser och sådana saker då.
Man använder backspegeln för att snegla framåt. Jag tänker till exempel kriget i Ukraina. Jag tror inte jag förstod vilken effekt det skulle ha på världsekonomin när det drog igång. Man kan tycka att det är sorgligt och hemskt att det händer, men den här effekten som slår över hela världen. Du nämnt krypto ett par gånger också. Upplever ni att det har varit en stor orsak till prisförändringarna?
Både och. Inte på vintage, inte på independent.
Nej.
Men på de här helt moderna klockorna då, så att säga, som är omöjliga att få tag på i butik. Mm. Om man tittar på Nautilus och Royal Oak och kanske såna här ja, lite mer diamantbeströdda ur och sådana saker. Mm. Där hade vi ju en del som kom in och köpte med pengar som egentligen de hade fått gratis och tyckte att det var kul att belöna sig. Ja. Så lite mer den typen av klockor. Och de har ju, där har det ju försvunnit liksom, ja, ganska brant då. Mm.
Skulle den marknaden komma tillbaka om bitcoinen går upp i pris och så vidare? Eller är det...
Jag kan tänka mig det. Ja. Jag kan tänka mig det, att de som kommer in och inte köper, de som kommer in och köper utan kanske direkt intresse eller riktigt vett på vad man köper, va? De kommer nog tillbaka på ett annat sätt då.
Jag tycker, om jag försöker se så här trender som händer, så tycker jag att det senaste året, kanske åren till och med, så har färgglada klockor. Det finns vissa färger som alltid är väldigt premium, men på något sätt färgglada eller klockor som syns på håll har varit något som har gått väldigt bra.
Det är kul att du säger det, för det är ju precis likadant på konst. Och det finns en del studier som säger att det är mer Instagram-vänligt. Och att det är sånt som går igenom då sociala medier och på Teams-möten och såna grejer, så är det någonting som man vill ha i bakgrunden eller ha på sig. Mm. Så att tydligen så under den här pandemiåren så har just färgglatt haft en enorm trend, inte bara på klockor då, utan även på konst och kläder och hela den biten.
Vad intressant.
Så att ja, det stämmer. Mm. Och jag menar, vi hade ju några såna här färgglada Royal Oak-klockor, den här röda tavlan, Ferrari-tavlan som vi hade med, som sålde ju fantastiskt bra. Och det var ju en klocka som ingen tittade på. Kul historia med just den då, det var ju att han som lämnade in den röda tavlan låg ju på sidan. Den var ju borttagen för att ha en mer klassisk tavla då. Men det just det här färgglada, absolut, det har ju kommit. Sen om det här för att stanna, det vet jag inte. Om det går tillbaka mer diskret eller inte.
Just det. Allting går väl i cykler.
Så är det. Ja. Så är det.
Jag tänker ju också att om man tar Nautilusen med den här Tiffany-versionen, att det också påverkade den turkosblåa tavlan. Mm. Och Rolex kom med sina serier med färgglada OP-modeller och så vidare.
Absolut. Mm. Och så följde Omega upp med samma och Seiko också och så vidare. Va? Så att, jag menar, det är klart att det blir ju en trend då. Va? Och det är ju, och då vaknar ju vintage-klockorna med färgglada tavlor också upp då. Va?
Just det. Ja. Helt plötsligt så att ställa tavlorna och de här är väldigt intressanta igen. Så,
exakt, ja. Exakt.
Om jag tänker att den här cykeln med färgglada tavlor börjar ta slut så småningom, kanske inte 2023, kanske tar flera år. Mm. Vilka typer av klockor skulle du kunna tänka dig är det som man ska spana in sig på redan nu om man ska vara tidig i trenden?
Det vet man ju aldrig riktigt, men jag personligen tror ju att de här klassiska klockorna, typ 50- och 60-talsklockorna i gul guld med läderband till exempel. Patek Philippe 3445 och det finns ju mycket fina Audemars Piguet-klockor och de får man ju nästan, ja, inte gratis kanske, men alltså förhållandevis väldigt, väldigt billigt. Vi ser ju redan liksom att de här lite mer komplicerade uren som 3970, alltså evighetskalender med kronograf från Patek Philippe, har ju gått från att kosta runt 60-70 000 dollar upp till över 100 000 på bara något år här. Så det rör ju på sig. Jag tror att många pratar ju om liksom att om man får en Nautilus för 100 000 dollar och så kan du få en guldklocka, en Nautilus i stål då för 100 000 dollar, så kan du få en guldklocka med evighetskalender och kronograf för samma pengar. Så någonstans har marknaden varit lite skev ett tag. Va? Så jag tror att de här lite mer klassiska klockorna och de här klockorna som är från 80-talet, kanske till och med 90-talet, som då egentligen under några år nu kanske bara har räknats som den gamla modellen, de börjar ju liksom bli lite mer vintage nu. Och få lite mer själ och patina kanske på vissa av dem. Så att, jag tror att det är den typen av klockor kanske som kommer tillbaka sen.
Jag tänker, jag som då gillar det gamla vintage-segmentet, vissa klockor De kommer ju åldras och det kommer ju synas att de är äldre. Vi pratar kanske om den här tritiumperioden och så vidare. Men de här moderna som är så perfekta och känns som de kommer aldrig...
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Förändras. Vad tänker du om den framtiden med lysmassor och keramiska vridringar och allt vad det är?
Ja, man vet ju inte vad som kommer hända med dem, men det är ju förmodligen som du säger att det kommer inte hända någonting. Ja. Och det blir ju lite trist kanske, tycker
ja,
vi.
Ja, tycker jag precis.
Nej, men som sagt, så att, jag menar, som Rolex fram till 98 så hade de ju tritiumtavlor och där händer det ju fortfarande saker. Mm. Men nu är det ju liksom, man pratar om stick dials och man pratar om olika marks på fonter och sådana saker, va. Mm. Och det tycker personligen jag inte kanske riktigt lika spännande då. För mig är det ju de lite äldre klockorna då som har lite mer själ liksom. Mm. Personligen gillar jag kanske liksom 60- och 70- och 80-tal kanske mest egentligen.
Mm. Ja, men det håller jag faktiskt verkligen med dig. Om man ska bygga sin samling, vilka råd ska du ge? Man tänker att vi har en klockentusiast som är intresserad av att då hitta sin samling och... Jag har ju själv, när jag försöker bygga min samling, jag har ju gjort massa misstag. Saker som jag så här, hade jag vetat om, kanske hade tänkt till. Jag jagade kanske mer referensen än kvaliteten från början. Och så förstod jag att det är inte så kul att ha den här klockan som är helt nednött och tråkig. Det är kanske roligare att ha en som är fin, men kanske lite billigare variant och så.
Exakt.
Men har du några lite generella råd för att bygga sin samling? Vad man ska tänka på?
Jag tycker du är inne helt rätt där. Jag brukar alltid rekommendera att man ska köpa det bästa utav det man har råd med. Mm. Så att istället för att köpa liksom en nednött Rolex då som är i dåligt skick, så köpa en bra Omega istället. Jag tycker, personligen så tycker jag ju att det är alltid trevligt om det finns box och certifikat och sånt med. Men kvaliteten på själva objektet i sig är viktigare för mig. Mm. Att det är inte en skadad boett, inte en skadad urtavla som är en ful skada i alla fall estetiskt sett. Sen kan de ju vara lite miss, alltså som tropical eller har en viss patina på tavlan, vilket kan kännas rätt naturligt på dem. Men... I det stora hela så handlar det ju väldigt, väldigt mycket om vilken budget man har. Tittar man på lite enklare ur så finns det otroligt mycket prisvärda klockor att köpa för under ett par tusen lappar. Man har hela Certina-segmentet, vintage, och man har Tissot till exempel som har fantastiska grejer. Men sen så tycker jag nog ändå en samling, att lägga en slant på att få en schysst Rolex Datejust till exempel. Mm. Eller en Air King om man kan tänka sig en liten mindre klocka. Mm. Där får man ju väldigt, väldigt mycket klocka för pengarna. Och det är en ganska säker investering. Och du får en klocka man kan ha på sig nästan hela tiden. Och där lägger man då en 40-50 tusen, så får man ju ett bra exemplar med oftast med box och papper. Och man kan tänka sig en klocka från 80- eller 90-talet, de kostar ungefär lika mycket. Mm. Så jag tycker där är ju en väldigt, väldigt bra start om man har råd med den nivån.
Mm. Mm. Ja, men det är ett bra tips. Just Air King där som är 34, strax under Datejust-storlek. I alla fall de äldre. Nu pratar vi om vad heter de, 5500 och vad de heter.
Ja, 14000 och 14010. Mm. Och kul med de klockorna, Rolex-klockorna, är att man kan bära dem med länk och sen så kan man plocka bort länken och sätta läderband på dem. Och så kan man leka med olika färger och då kan man ju göra om sin klocka ganska mycket fast man kanske bara har en.
Just det.
Och sen kanske lägga till då någon Certina-klocka som en vintage-klocka med någon schysst läderband på och liksom eller en Omega kanske då, en Constellation som har bra urverk eller Zenit eller något sånt.
Just det. Om man bygger en samling, ska man försöka tänka så att man har en klocka för varje typ av tillfälle? Alltså man har en dressklocka, man har en när man är, jag vet inte, ute med hunden eller något liknande. Förstår du? Jag menar att man, man tänker så? Eller?
Jag brukar säga så här, man bör väl ha ungefär 3 klockor i alla fall, åtminstone. Va? Så gärna någon guldklocka som är lite mer elegant med läderband. Mm. Och sen så kanske en mittemellanklocka, en stålklocka med läderband eller länk som man kan ha på kontoret lite mer till varje dag. Mm. Och sen så har man någon vattentät klocka som man kan ha när man åker på semester eller åker och badar och sådär. Mm. Då har man full garderob. En del som är med någon klubb eller något kanske vill ha något fickur, men det har man ofta från morfar eller så.
Exakt. Och de brukar inte vara så dyra heller om man vill köpa.
Precis. Men så 3 klockor klarar man sig ju väldigt, väldigt långt på. Det är svårt att bara säga att man ska ha en klocka egentligen om man nu ska ha en, liksom en full klockardrob.
Ja. Du sa att ha någon dykarklocka eller någon vattentätt då, när man är på semestern. Som vintersklockor, vågar du bada med dina klockor?
Ja, alltså jag brukar se till att den är trycktestad innan om man nu ska åka på någon sån semester. Mm. Annars så har jag inte hunnit med det, så brukar jag ta av den innan jag poppar i badet.
Jag är jättefeg. Jag tvättar knappt händerna med klockan.
Så Nej, men jag tycker ändå att klockorna ska liksom vara där för att använda. Så
jag
att,
vet. Jag håller med. Mm. Egentligen håller jag med. Fast jag tänker att resultatet blir så tokigt om det inte blir bra. Liksom.
Jo, nej men absolut.
Ja. Länk eller läderband då? Vad föredrar du själv?
Jag föredrar nog egentligen läderband faktiskt. Men använder ganska mycket länk ändå. Men skulle jag välja så säger jag läderband.
Mm. Jag är länk, 100%. Jag försöker med läder, jag tycker det är så snyggt, speciellt på bild och så där, det är väldigt, väldigt snyggt. Men jag vet inte, någonting att ha dem på så gillar jag länk.
Men jag har nog mest länk när jag är liksom privat eller när man är ledig. Och sen så till jobbet så har jag faktiskt oftast med läderband nu för tiden.
Okej, nu tänker jag också att du ska få ge oss ett bra investeringstips. Det här är ju lite elakt såklart. Så länge. Du har inte fått fråga eller någonting i förväg, men någonting som du tänker att det här... Om jag har en peng som jag vill investera i min klocksamling. Mm. En klok klocka att köpa. Det behöver inte vara den dyraste, det behöver inte vara den billigaste. Oavsett vilken nivå som du tror har chans att behålla eller kanske öka sitt värde. Om du pratar på något sätt bara som om det var en investering.
Mm. Ja, men jag kommer nog tillbaka till den här typen av klassiska stål Rolex-klockor då. Mm. Och då tycker jag att de här... De date-modellerna som heter 1500 eller 15000 som är alltså 34 mm, de tycker jag egentligen är den mest prisvärda Rolex-klockan för stunden. Mm. Och den får man ju för någonstans mellan 30 000 och 40 000 kronor. Och jag tror sakta men säkert när Rolex-priserna går upp och de har lanserar sin CPO-service nu med Rolex. Och då kommer den typen av 34 mm klockor fortsätta uppåt. Och jag tycker att de är värda lite mer. För de har ju precis samma urverk som här uret då. Mm. Som är 36 mm då.
Just det.
Och det är väl nästa då. Att lägger man lite till så får man den som är 36 mm. Och det är ju en klocka som är unisex. Så alla kan använda den. Mm. Även om den kanske känns lite liten på en herre. Men den med läderband så blir den genast växeln lite mer tycker jag.
Okej, okay, det är ett bra tips då. Om man köper en som är 34 mm liknande. Att man... sätter läder på det.
Exakt. Men som sagt, som en investering, jag tycker den är väldigt prisvärd idag. Mm. Jag tror att de mindre modellerna som 24 mm damuren är också ganska billiga. Men jag tror inte riktigt de kommer komma tillbaka och gå upp i pris. Nej. Jag tycker det är svårt att hitta användningsområdet för dem.
Ja, just det. Och det är ju lite grann... Tittar man på klockans jaster så är det ju väldigt mansdominerat. Så det känns ju som... Eller uppfattar jag det som?
Jo, men det är det. Absolut. Ja. Nej, men det är det. Men det kommer mer och mer kvinnor in och köper fina klockor faktiskt.
Ja, det gör det. Ja.
Så att, jag tycker det växer varje år.
Ja, nu kanske att jag blandar ihop referenserna. Jag för mig att den heter någonting med 66-90 någonting. Också 34 mm Oyster.
64-94 kanske.
Ja, manuell. Så kanske heter. Ja, manuell. Ja. Och den, jag har sett dem med fina sådana gilt-tavlor också. Mm. 60-tal i sättet då. Mm. De har jag alltid tyckt är väldigt fina. Men aningen små då. Men kanske är en sån som på läder som skulle kunna funka bra istället.
Ja, precis. Mm. Och där, men där tror jag då att i och med att den är manuell.
Ja,
att man tar. Så tror jag inte att den kommer hålla samma värde kanske. För jag tror att många tycker, köper man en Rolex då med skruvad krona och sådär, så tappar det lite vitsen om den inte är perpetual, det kallas på Rolex-språket då.
Okej, okay, intressant.
Så, men det är just i investeringssyfte liksom. Sen så kan man ju hitta en sån 64-94 som har en väldigt fin urtavla och man kan gilla den ändå.
Ja, ja exakt. Ja. Så, som alla klockor såklart.
Exakt. Kan...
Jo, det jag tänkte fråga om. Du var inne och snudda på Rolex Service, den här eller nya tjänst som handlar om att kunna certifiera begagnade klockor. Visst?
Ja, precis.
Jag har bara sett det här passera förbi lite grann. Kan inte du berätta det du vet om vad det handlar om?
Jag vet faktiskt inte så mycket, för det här är ju bara, det släpptes ju för ett par dagar sedan.
Ja.
Och det har diskuterats lite grann och vi har försökt att få reda lite mer i detalj om det kommer vara så att det är sånt som kommer behöva skickas ner till Rolex i Genève eller om det kommer kunna göras av lokala urmakare för att garantera det. Så att vi vet inte så mycket mer just nu faktiskt. Exakt hur det kommer ske. Men jag skulle gissa på att det handlar mer om att de är servade utav en Rolex-urmakare och då kan det kanske ske lokalt.
Mm.
Så att för de här lite mer avancerade som Daytona och gamla Submariner och sådär, då måste de ju ändå ner till Genève, och för att få den stämpeln då pratar vi om restaurering då så att säga. Och den ligger på en Daytona i stål, så kostar det ju runt en 200 000 att få den servicen då.
Oj, ja.
Så att det är en helt annan nivå då.
Ja. Så att man är ganska dyrt bara få ett kostnadsförslag när skickas ner sådär?
Ja, bara kostnadsförslaget ligger väl på 20 till 30 000 ungefär, tror jag. Och många använder ju kostnadsförslaget som en garanti från Rolex att de har godkänt den och gjort ett kostnadsförslag på den.
Just det.
Så att,
för hade det varit något fel så hade de flaggat upp det direkt då?
Exakt, då hade de inte gjort ett fullskaligt kostnadsförslag då på den.
Ja, och vad tror du syftet är med hela det här initiativet från Rolex sida?
Tror att det är liksom att vara med i marknaden, och de ser väl att alla andra gör det, och de har ju också under en period godkänt utav att deras återförsäljare har gjort det liksom på egen under eget ansvar. Som börsherrar har ju länge haft en CPO service då som med deras egna garanti.
Mm.
Så jag tror att det handlar om att lite att de ska hänga med i tiden helt enkelt.
Mm.
Och också inte missa det här liksom chansen att kanske bevara ändå varumärket och liksom ge den servicen till trogna kunder.
Just det. Mm. Men betyder det här att de också vill vara med i handeln med andrahands klockor, eller är det bara att kunna vara med och...
Vi tror väl inte att de själva vill medverka.
Nej.
Det brukar ju sällan vara så att de gör det. De har ju liksom inga egna butiker. De har ju butiken i Genève, men den är väldigt liten. Men annars så baserar de ju allting på återförsäljare och jobbar med sina lojala, auktoriserade återförsäljare.
Mm.
Men så vi tror inte att liksom det här är någonting som de själva vill vara med på rent in och peta liksom som företag, mer än att de ska då kanske godkänna urmakare som kan göra den här servicen.
Ja, just det. Och då blir det en form av kvalitetsstämpel i andra hands handeln.
Ja,
men det är väl bra. Ska vi också nämna lite grann om hur återförsäljarleden börjar förändras? Vi ser här i Stockholm där vi sitter idag hur fler och fler märken börjar öppna egna butiker och plocka hem märkena från de här återförsäljarna som har haft dem tillsammans med andra märken. Har du upplevt det här utomlands också, eller är det specifikt här i Stockholm?
Men jag tror historiskt sett i de skandinaviska länderna och i små länder ska man väl säga kanske, så har det funnits ganska många återförsäljare historiskt sett. Och jag menar, Rolex har det ju varit lite mindre utav, men tar man Omega till exempel och Breitling och så var det ju väldigt många som hade märket och som var, det var väldigt många märken som hade återförsäljarskapet, men man kunde liksom kanske inte hålla lager och sådana saker. Va? Mm. Så att jag tror att det här är någonting som de flesta märkena, när de så att säga blir bättre och bättre, blir de mer selektiva, och de vill att det ska representeras på ett bra sätt. Att det ska finnas en fullskalig kollektion, eller i alla fall ett visst antal procent av en kollektion när en kund kommer in. Mm. Mer shop in shop och hela den biten. Va? Mm. Så att jag tror att det där, det är inget jag direkt har tänkt på när jag har varit ute så, men jag tror att de minskar där det går, och där det liksom inte finns en återförsäljare som har och bär hela kollektionen. Mm. Sen är det intressant både i Köpenhamn nu och i Stockholm då, att det har öppnats både Breitling och Omega butiker, va?
Mm,
så att det är klart att det påverkar ju de lokala återförsäljarna möjligtvis då här i stan. Mm. Och jag vet inte hur om de flesta fortsätter med det parallellt eller om de slutar med det. Jag har inte koll riktigt på det.
Jag har fått för mig att de flesta kommer sluta med det, eller de tvingas sluta med det. Mm. Så tror jag. Men vi hade en diskussion också om att det kanske också är den naturliga cykeln för ett klockmärke. Att man börjar hos en återförsäljare som har fler märken. Mm. Sen när klockmärket växer sig starkt i den regionen så öppnar man en egen butik. Eller på något sätt och plockar ut dig på ett eget sätt. Mm. Och att den här återförsäljaren då, som har fler klockmärken, måste fylla på med nya klockmärken eftersom. Mm. Det finns ju en liten sur eftersmak kanske för de som känner att man investerat mycket tid och kraft för att bygga upp ett märke i en region. Men att man kanske får acceptera att så ser det ut över lång tid då för en urhandlare.
Jag tror att det är precis som du säger, att det är nog så det har varit historiskt sett också. Sen tror jag också att det här med att ha flagship stores, det är väl liksom mer populärt än någonsin att ha det nu. Och speciellt kanske som Stockholm har växt sig liksom starkare som en trendsättande huvudstad, liksom, så kanske det här många märken vill synas också. Och, det kan ju vara så att det inte är så på en del andra ställen. Mm. Men ändå det finns en stark lokal köpkraft då.
Mm. Jag hade ju någon jämförelse med de här sportmärkena som Adidas och Nike och dem, som har både sina flagship store eller sina concept store, de kallar sig, samtidigt som de går att köpa på stadium eller inte sport. Att det liksom kunde samexistera, men det kanske är en för liten marknad i klockvärlden att kunna ha både och. Kanske.
Jag vet att det har ju varit lite så på en del andra ställen ändå, att jag menar, flagship stores, de har ju liksom sina fasta priser och de har det senaste, medans på de mindre återförsäljarna, där kan det vara man kan hitta någon liten gammal modell och så kanske man kan få köpa den lite billigare, eller om du köper tre klockor så kanske du kan få ett bättre pris. Mm. Så att, och det är väl lite det du säger där med att med sportartiklarna, att det kan vara så på det sättet, och man ska hålla en viss nivå liksom i den stora butiken, och man ska ha en kanske en annan service just på det märket och en annan kunskap om just det märket.
Just det, precis.
Mm. Jag kan ju tycka att det är lite charmigt att kunna gå till en återförsäljare som har lite blandat och kunna liksom få reda på lite om både det ena och det andra märket.
Mm. Ja, men speciellt om man är i början av att börja lära sig vad man själv tycker om. Mm. För hamnar man i en affär som bara ett märke, då är man ju lite smal i sitt vad man kan välja mellan.
Ja, och då får man ju kanske inte, personen bakom disken vet ju kanske allt om just det här märket och kan ju också tillsäga att han ska sälja det märket.
Just det, precis. Här måste jag säga, här använder jag ju auktionshusen. Som sagt, jag gillar ju gamla klockor, och det här auktionshusen är ju mina varuhus på det sättet. Att jag har chans att gå in och klämma och prova och titta och lära mig vilka modeller jag själv tycker om. Även om kanske jag inte alls är i nivån att jag kan köpa vid det tillfället, så byggs det här upp på något sätt. Att men det är min möjlighet att få se på de här gamla fina klockorna. Då, och så kanske man hittar en modell man verkligen gillar, och så får man spara eller på något sätt samla ihop pengar för att ha råd med det så småningom. Mm.
Ja, och det är verkligen någonting som jag tipsar alla om att göra när Kaplans har sina visningar eller Bukowskis har sina visningar eller Uppsala auktionskammare och Stockholms auktionsverk, för att det ska vara rättvist här nu. Mm. När alla har sina visningar så finns ju de ofta på display och man får komma in och man får prata med deras specialister och känna och klämma på dem liksom. Och vill man ta det ett steg till då, att åka ner till Genève till exempel, som är 2,40 bort, och komma ner på de stora auktionshelgerna som är i maj och november, vilket vi ser ju en del svenskar där nere, då har man ju liksom, då har man ju möjlighet att klämma och känna på liksom de absolut finaste bitarna som kostar på 10 miljoner uppåt och, men även de vanliga modellerna då.
Jag har aldrig gjort det, det skulle jag jättegärna vilja göra. Kan inte du beskriva, hur ska man kunna göra en sån, som en privatperson, komma ner till en av de här i maj eller november, auktionshelgerna?
Ja, men det är inte så himla svårt. Man ska väl boka sitt hotellrum lite i förväg, och det är ju ofta den helgen där då som är i mitten på november, mitten på maj. Och då så bör man då komma ner kanske torsdag kväll eller fredag morgon, så att man hinner med och ta varvet då, så man kan komma till, självklart till Sotheby's då, och titta på våran, och vi har våran visning tillsammans med smyckesavdelningen, så man kan ju ta med sig sin smyckesintresserade partner till exempel. Och sen likadant på Christie's är samma sak, och sen så har man då Antiquorum och Philips också som har sina visningar samma helg.
Och alla ni fyra är på i Genève liksom, i gångavstånd eller?
Ja, Christie's, Antiquorum och Sotheby's, vi är på gångavstånd 10 minuter från varandra ungefär. Medans Philips ligger lite utanför förstånd då. Så dit får man ta en taxi då. Och det är ju så att där är det verkligen så att man får komma in. Man behöver inte anmäla sig innan, utan man kommer in och då får man visa sitt lägg och sådär och bli registrerad. Och så får man komma in och så får man då möjlighet att sitta ner och titta på saker om man vill då, och så kommer folk med dem. Annars så är det diskar där allting ligger, och ska man titta på en klocka så brukar man kunna få se den över disken då.
Just det. Så, och annars kan man sätta sig vid ett bord och på något
Exakt.
Sätt beställa in ett antal.
Exakt. Ja. Då brukar man få in lite olika på olika då, men 3 eller 5 klockor på en gång då. Ja. Alltså, utav en. Och där kan man sitta ner med en specialist, eller också finns det då hjälpredor som tar fram grejerna och som man blir tilldelad då, som man får hjälp av.
Skulle du säga att det är mer att man får ut mer av att gå på förhandsvisningarna än att vara på själva auktionen? Eller är auktionen också ett spektakel som är värt att besöka?
Auktionen är ju mer ett spektakel då, så att säga, och det kan ju vara bra om man vill köpa någonting, så gärna att man är med på själva auktionen tycker jag, för då får man ju mer en helhetsbild av hur intresset är och hur det ligger till, och man har också möjlighet om man är på en hög nivå att splitta bud och sådana saker som man inte kan göra online. Däremot så man får ju generellt sett ofta ut mycket mer att komma på visningarna, för det är då man kan hinna liksom prata med folk och klämma och känna på bitar och fråga specialister om vad som är rätt eller fel med den här klockan och så vidare. Så att vill man utbilda sig och se mycket saker, så ska man hellre prioritera förhandsvisningarna än själva auktionen.
Har du bra auktionsknep då, eller tips hur man ska bete sig? Ska man lägga maxbudet direkt eller ska man smyga? Och har du något bra tips?
Nej, men det är ju så att man ska ju vänta så länge som möjligt. Den stora risken är att man, eller den stora risken är ju att man helt enkelt glömmer bort auktionen i slutändan. Ja. Om ni som har varit med på online-auktioner och sådär, så får man sina alert, så att det är om ett dygn slutar auktionen och så nästa dag så är man upptagen med något annat, va? Så glömmer man bort den där auktionen, så har man inte lagt något bud och så ser man att det gick för billigt. Va? Men generellt sett så sent som möjligt. Kan man inte vara på plats? Jag föredrar, om jag känner någon, att vara med på telefon. Annars så får man vara med och bjuda online.
Berätta om det. Det har jag riktigt förstått. Vad är skillnaden på telefon? Eller jag förstår ju vad skillnaden är, men hur fungerar det här med telefon?
Ja, men det är ju det. Om du har någon, om exempel jag har en samlare som jag känner som är i USA medan jag sitter i Genève då, så att säga. Och då kanske, då kan ju han kan ju fråga liksom hur känslan är och vad tror du, hur många telefoner är med på det här objektet. Och så, där. Så man kan få en annan känsla av hur liksom intresset ligger. Och så kan han fråga om, tycker jag ska vänta eller inte? Tycker jag ska lägga bud nu? Så att man får en annan... Det är nästan som att vara med i auktionsrummet.
Och den som sitter på andra sidan då, i telefonen, gör sitt bästa för att just den här kunden ska vinna. Han är på kundens sida.
Exakt, han är på kundens sida. Mm. Och så just det här som jag sa förut, att man kan dela på bud. Ibland kan ju den här personen som hjälper till på telefonen be om att få dela ett bud. Exempel om du har budstegar, exempel som om du går från 10 000 franc till 11 000. Mm. Om jag börjar lite lågt här nu då, så kanske man kan säga att han vill lägga 10,5. Va? Det är ju inte så att det är säkert att... Det stannar där då, men det där kan ju vara lite speciellt om man kommer upp på en liten hög nivå. Om du pratar om 5 miljoner till exempel, så kommer ju nästa steg vara 5,2 miljoner. Det är ju 200 000 då, så då kanske man går till 5,1. Och det kan du inte göra online. Utan är någon som har då fått tillåtelse att dela budet, då kommer de erbjuda det till online-budgivaren också. Så har man väl öppnat den dörren, får onlinebudgivaren samma chans. Men han får aldrig första chansen.
Just det. Spännande. Jag tycker att det är kul med auktionen. Bara titta på dem och vad det är och känna atmosfären. Så det är ju en väldigt häftig miljö också att vara i. Det är liksom, det är lite grann som ett sportevenemang. Mm. Det sker där och då. Det är inte något inspelat, det är inga repriser, utan det är i nuet på något sätt.
Mm, absolut.
Och just när det är speciella objekt som är lite sticker ut på olika sätt, att de har ägts av någon som är känd eller att det är ett väldigt ovanligt objekt, då gör det att det blir en riktig händelse i det hela. Mm. Man kan ju få lite grann när man är online och vissa sån här webbsändningar och så, men just på plats är ju en ännu mera live-känsla på det sättet.
Ja, och sen är det ju så, är du på plats, då ser du ju vilka som är där, och känner man till lite av profilerna som håller på och köper klockor på den här nivån, då kommer man ju känna igen folk. Tittar du på de sända via nätet, då ser du egentligen bara auktionisten. Så du ser ju inte vilka kunder som sitter där i salen. Så det kan ju vara också spännande om man liksom följer folk på Instagram och sådär. Det är en ganska liten värld på den nivån ändå. Mm.
Ja, intressant. Ja, jätteroligt. Jag tänkte att vi ska avrunda vårt samtal nu. Och vi har återinfört en gammal tradition att gästen ska få välja en låt, en avslutningslåt. Så fritt, utan förberedelse, ska du få tänka ut någon bra låt som du känner att du ska spela här när vi stänger ner.
Det är en bra fråga, men med tanke på att vi hade Anton Corbijn här och gjorde en utställning med hans fotografier, och han är hovfotograf till Depeche Mode, så kör vi en Depeche-låt, Ta Precious då.
Perfekt. Ja, med det så tackar vi för idag. Stort tack, Micke. Och det här var ju jätteroligt.
Tack för att jag fick komma. Ja. Precious and fragile things need special handling. God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Now look what we have put you
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. it. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.